نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بفوت شتر أتقوينا لأفنان الندية ويكم فهمت رود فهمت يو وجوب العناية بالقرآن العظيم plikten av att lägga stor vikt på Koranen, den ädla Koranen. Detta är att sträva i att lära sig Koranen, att lära ut Koranen och agera i enlighet med Koranen. Att följa dess beordringar och hålla sig borta från dess förbud. Acceptera det som Koranen förklarar halal och det som Koranen förklarar haram. Och att bete sig med de moral och etik som har nämnts i Koranen. För Koranen var sannoliken profeten Muhammeds karaktär sallallahu alaihi wasallam. Och det var också karaktären av hans ädla sahaba radiallahu anhum. De som följde hans väg, hans manhaj, den rätta vägen. För hur många verser finns det inte i Koranen som uppmuntrar oss till att följa denna bok och att ta vara på denna bok? Till exempel så säger Allah Ta'ala: "Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi." Att recitera det som uppenbaras till dig från din Herres bok. Ingenting kan ändras i hans ord. Surat Al-Kahf 27. Allah säger också: "Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar." Att recitera det som uppenbarats till dig från boken. Etablera bönen. Sannoliken så förbjuder eller hindrar bönen från skamlösa handlingar och synder. Surat Al-Ankabut 45. Allah säger också: "Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Att de som reciterar Allahs bok, ber, etablerar bönen och ger från det som deras Herre har givit dem, öppet och i hemlighet, det är de som handlar med en vinst som aldrig försvinner. Alltså att läsa Koranen, att be och att spendera från det Allah har gett den, är en handel med Allah Ta'ala som endast resulterar i vinst. En vinst som aldrig kommer att försvinna. Och så finns det många andra verser, säger sheikhen. Och hur många autentiska hadither finns det inte också som tydliggör Koranens dygd? Till exempel så säger profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Iqra'ul Qur'an fa'innahu shafi'un yawm al-qiyamah." Recitera Koranen, för den kommer att medla på domedagen. Alltså Koranen kommer att medla för dess folk på domedagen. Och så sa han: "Iqra'u az-Zahrawayn al-Baqarah wa al-Imran." Läs az-Zahrawayn, surat al-Baqarah och al-Imran. "Fa'innahuma ya'tiyan yawm al-qiyamah ka'annahuma ghamamatan." För de kommer att komma på domedagen som två moln. Aw ghayayatan. Och det är också typ allt som skuggar människan. "Aw ka'annahuma furqan min at-tayr sawaf yuhajan an ahlihima yawm al-qiyamah." Eller så kommer de komma som två stora flockar av fåglar som ger skugga till dess folk på domedagen. Så alla de här tre sakerna är samma. Alltså Surat al-Baqarah och al-Imran kommer på domedagen att ge skugga till dess folk. Alltså folket som läste dem och implementerade dem. Och ni vet hur stort behov man är av skugga på domedagen. Eller hur? Solen kommer nära. Alla svettas. och det enda man vill ha är vatten. Så att få skugga på domedagen är något väldigt bra. Och det kan man få igenom Al-Baqara och Ala Imran. Ja, det ser till. Va? Ja, det ser till. Funkar det? Okej, fortsätt. Och så sa han sen: läs surat Al-Baqara, fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra. Recitera surat Al-Baqara, för i det finns det baraka, välsignelse. Okej, i att inte läsa Baqara finns det hasara, yani förlust. Wala tastati'uha al-batala. Och al-batala klarar inte av surat Al-Baqara. Och det sägs av en man som berättar hadithen att det har nått mig att al-batala är trollkarlarna. Så al-Baqara är ett skydd mot magi. Det är jättebra att läsa på folk som har problem med magi, sihr, jinn, onda ögat och så vidare. Och den innehåller ju också en vers som skrämmer iväg shaitan. Vilken är den versen? Ayat al-Kursi. Och det finns en till väldigt stark vers. De två sista från surat al-Baqar. Ja. Och denna fina hadith finns i Musnad Imam Ahmed och Muslim. Det har också berättats från Uthman radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Det bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den. Och i det här finns det också en väldigt fin och viktig sak. Det är att denna umma, ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, är den bästa av nationer, baserat på att vi påbördar det goda och förbjuder det onda, som vi kommer att nämna i nästa punkt, nästa råd. Men de bästa av dessa bästa är de som lär sig Koranen och lär ut den. Så toppen av denna umma, som redan är bäst, är de som lär sig Koranen och lär ut den. Så att lära ut Koranen är bland det bästa man kan göra som muslim, och att lära sig Koranen. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Sahih Muslim. Eller i Bukhari finns det. Och profeten a.s. har också sagt: det kommer sägas till den personen som kan Koranen: iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Det kommer sägas till personen som kan Koran på domedagen: läs och gå upp i nivåer. Läs så som du brukade läsa i dunya. För din nivå kommer att vara vid den sista versen som du läser. Och det här bevisar att för varje vers man kan, så får man en högre nivå i paradiset. Om det så är en kort vers, Hamim, Qul huwa Allahu ahad. Varje vers ger dig en högre nivå i paradiset. Och det är också ett av bevisen som vissa lärare använder på att paradiset har mer än, hur många nivåer? 100 nivåer. Och att de här 100 nivåerna som nämndes i andra hadithen är 100 unika nivåer för en mujahidin. Men det finns då mera nivåer än 100. Och så säger han att det finns många andra texter som också bevisar Koranens dygd. Sen så nämner han lite poesi som bevisar Koranens dygd. Och vi ska försöka så gott vi kan att ge oss på den poesin. Arabisk poesi är inte att leka med. Så vi försöker så gott vi kan. Han säger här: وَبِتَّدَبُّرْ وَتَّرْتِيلِ فَتْلُوا كِتَابَ اللَّهِ لَسِيَمَا فِي جُنْدُسِ الظُّلَمِ. Att recitera och reflektera över Allahs bok, speciellt i mitten på natten, eller i mörkret, speciellt i mörkret, alltså på natten. Hakim barahinuhu wa'amal bihikamihi hillin wa hadaran wa ma qad haddahu aqim. Han säger att typ implementera dess betydelse, agera med dess visheter, gör vad som är halal och håll dig borta från vad som är haram och håll dig till dess gränser. Watlu ma'anihi bin naqli الصريح لا تخضع برأيك واحذر بطش المنتقم. Sök också att förstå dig på Koranens budskap med de klara och tydliga förklaringarna av Koranen. Vilket är vad? Sunnah, Qawl Sahabi och även först och främst andra verser från Koranen. Att man ska försöka att förstå sig på Koranen. Men inte att ge sig på dess betydelse med logik och egna åsikter. Alltså att man försöker tolka Koranen med egna åsikter istället för det som har nämnts från profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba. Och akta dig för ett hårt straff. Alltså för den som försöker då att ge logiska förklaringar. Och så säger han senare: Huwa sirat, huwa hablul matin, huwa al-mizanu wal-urwatu al-wuthqa al-mu'tasim. Att Koranen, den är as-sirat. Och det är också en tolkning på as-sirat al-mustaqim. När vi läser al-Fatiha, ihdina as-sirat al-mustaqim, led oss på den raka vägen. En tafsir på den raka vägen är Koranen. En annan är Islam. Och en annan är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och alla dessa tre överensstämmer med varandra. För Muhammeds väg sallallahu alaihi wasallam, det är Koranen. Och Islams väg, det är Koranen. Så alla tre hänger ihop. Det är synonymer. Så Koranen, det är as-sirat. Och huwa hablul metin, det är också Allahs starka rep. Och huwa al-mizan, det är också den som är vågskålen med vilket man kan skilja på rätt och fel. Och huwa al-urwatu al-wuthqa al-mu'tasimi, det är också det starkaste man kan hålla fast vid. Och huwa al-bayan, huwa dhikr al-hakim, huwa tafsilu faqna bihi kullu munbihim. Att den är al-bayan, Koranen kallas också för al-bayan, den som tydliggör. Och dhikr, påminnelsen. Dhikr al-hakim, den visar påminnelsen. Och huwa at-tafsil, den är också den som visar saker i detalj. Faqna bihi kullu fi kulli munbihim. Att vara nöjd med den i alla angelägenheter. Wa huwa al-basairu wa dhikra wa dhikra limudhakkir limudhakkir huwa al-mawa'id wal-bushra lighayri 'ama. Den är också den som ger insikt till människan och påminner, den förmanar till mänskligheten och då ger glada nyheter till dem som inte är blinda. Huwa al-munazzal nuran bayanan wa huda. Den är nedsänd som ett ljus, ett tydliggörande och en vägledning. Wa huwa shifaa'un lima fil qalbi min suqami. Den är också ett botemedel för de sjukdomar som kan finnas i hjärtat. Lakinnahu li ulil imani idha 'amilu bima ata fihi min 'ilmin wa min hikami. Men detta botemedel är endast för folket av iman om de agerar i enlighet med Koranen, dess kunskap och dess vishet. Amma ala man tawalla anhu fa huwa ama likawnihi an hudahu al-mustaniru amiya. Men vad gäller personen som vänt sig bort från Koranen, så är han blind för att han inte låtit sig vägledas av dess vägledning, utan han har istället valt att inte se sanningen. Tills det att han sa: Akhbaruhu 'idatun amthaluhu 'ibarun wa kulluhu 'ajabun suhqan lidhi sumami. Dess berättelser eller dess innehåll är 'idha, det är en förmaning. Amthaluhu 'ibar, dess liknelser är tankeställare. Wa kulluhu 'ajabun, och hela Koranen är ett under, ett mirakel. Suhqan lidhi sumami, bort med de döva, alltså de som inte vill lyssna på dess budskap. Lam talbith al-jinnu id asghat litasmi'ihi an badaru nadran aw nudran minhum liqawmihim. Inte ens jinnerna kunde låta bli att skynda sig i att varna deras folk när de först hörde Koranen. som har nämnts i Koranen, att när de hörde den så skyndade de sig tillbaka till sitt folk för att varna dem. Alltså med Koranens budskap. Allahu akbar, ma qad haza min ibarin wa min bayanin wa ijazin wa min hikami. Allah är störst. Hur många ibar, hur många tankeställare finns det inte i den? Wa min bayan wa ijaz wa min hikami. Och tydliggörande på ett väldigt lätt sätt och visheter. Allahu akbar, id a'yata balagatuhu wahsin tarkibu wa husni tarkibihi lil arabi wal ajami. Allah är störst. Hur vältalig är inte denna Koranen? Hur väl är den inte tarkibihi, alltså uppbyggd liksom i, på det sättet den är uppbyggd både för araber och icke-araber. Kam mulhidin rama an yubdiya mu'aridu mu'arada fa'ada bidhulli wal khusrani wa ragami. Hur många trotsiga människor har inte försökt att hitta fel i den eller att försöka knäcka den, men har endast blivit liksom har endast blivit förlorare själva och inte kommit fram till någonting gott. Det var några av de här poesiverserna. Så han säger här att våra salaf och salih, de föregångarna som ledde före oss, kände till Koranens stora betydelse och vikt. Så de ansåg den vara ghadha liqulubihim wa arwahihim wa jawarihihim. De ansåg Koranen vara näring för deras hjärtan, själar och deras kroppar. Och de försökte implementera den så gott de kunde i deras liv, i deras agerande. Och de la också stor vikt på, kan jag ta vatten? De la också stor vikt på att lära sig den och att lära ut den. Att döma med den och att agera med den. Och de visste att personen som agerar med Koranen, alltså lär sig Koranen, förstår sig på Koranen och agerar på Koranen, kommer att höjas upp i nivåer tills det att han blir bland de höga änglarna som är nära till Allah Ta'ala. Så vi har ett gott föredöme i våra salaf. Så låt oss försöka att gå deras väg så att vi också får uppstå med dem på domedagen i skuggan av Koranen. Den dagen det inte finns någon skugga förutom Allahs skugga, Al-Ghafur Rahim. Det här var väldigt kort, det här kapitlet slutar här. Men inshallah vi kommer någon gång att gå igenom lite bestämmelser om Koranen, inshallah ta'ala. Och jag tänkte det kanske passar lagom till Ramadan, månaden av Koranen. Och den är ju, vad är det, 11 november, 11 augusti. Inshallah, så det är ganska snart. Sen nästa kapitel, råd 51, hoppar vi över. För att det är alldeles för komplicerat. Det är massa saker som man måste ha förkunskaper för att förstå. Han pratar om sunna, att hålla fast vid sunna. Men han fördjupar sig i de som bevarade sunnan och börjar prata om böcker. Al-Jawami, Al-Sunan, Al-Masanid, Jarwa Ta'dil och nämna massa personer. Alltså det är typ 10 sidor. Han talar om böcker och personer och sånt. Och det kan vi inshallah ta'ala gå igenom någon annan gång. Okej? Okay? Och vi hoppar till råd 53 istället. Och det är Al-Wasiyatu Al-Thalithatu Wal-Khamsun بإقامة ركن عظيم من أركان هذا الدين ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Råd 53 är inget annat än att göra en av islams stora pelare, och det är att påbörda det goda och att förbjuda det onda. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Och det är många punkter som faller in under denna gren. Det första är, vad menas med el-ma'ruf wal-munkar? Vad menas med det goda och det dåliga? Man ska påbörda det goda och förbjuda det dåliga. Vad är det goda som man ska påbörda? Sheikhen han säger, det goda är det som anses vara gott i sharian och aqlen. Med intellekt. Och när vi säger intellekt menar vi de troendes intellekt. Taib. Så det som anses vara gott, som salah, zakat, saum, kyskhet och vad det nu kan vara för goda egenskaper. Det här är ma'ruf. Munkar, motsatsen. Det som sharian förklarat att vara dåligt. Och det som också anses vara dåligt i intellektet hos människorna. Och sen ska han tydliggöra punkt 2. Hur stor betydelse denna plikt har i sharian. Dess nivå, dess position, dess menzila i denna sharia. Hur viktigt det är med denna gren. Han säger det som inte råder något tvivel om. Är att al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Och vi kan vi göra så att vi översätter ordet och sen så kan vi fortsätta använda det arabiska ordet. Eller hur? Det flyter på bättre. Så ni lär också lära er och bli vana vid de här termerna. Al-amr bil ma'ruf, att beordra det goda, och nahyu anil munkar, och att förbjuda det dåliga. Han säger, det som lite råden och tvivel om är att al-amr bil ma'ruf och nahyu anil munkar är en mycket stor pelare av denna starka religion. Och en plikt. Och fardum i furudihi, en av dess förpliktelser som religionen inte kan vara utan. Wa la yastaqimu illa bi tatbiqihi. Och religionen kommer inte fortsätta om vi inte gör denna förpliktelse. Bihasb al-marahil allati rasamaha an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam. I enlighet med de grader som profeten sallallahu alaihi wasallam klargjorde hur man ska göra detta på. Hur ska man påbörja det goda och förbjuda det onda? Det har berättats i Sahih Muslim och i andra böcker från Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Han sa At-Tariq ibn Shihab, han sa den första personen som gjorde khutba Yom al-Eid före bönen var Marwan. Och det som är sunna är totala motsatsen, att man först gör bön och sen khutba. Men han gjorde tvärtom, han gjorde som Jumma. Att man först gör khutba och sen bön. Och det här är något som går emot profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Så denna ledare som hette Marwan gjorde då det här felet. Och så ställde sig en man upp. Och han sa as-salat qabla al-khutba. Man ska be innan khutba. Och sen så sa Abu Sa'id, den här mannen, han har gjort sin plikt. Alltså han som ställde sig upp och sa åt personen att det var fel. Abu Sa'id sa, han har gjort sin plikt. Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, den av er som ser någonting dåligt ska ändra det med sin hand. Om han inte kan, med sitt tal. Om han inte kan, med sitt hjärta. Han måste hata det med sitt hjärta. Och det här är den svagaste av iman. Berättad av Ahmed och Muslim. Så här nämnde profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam tre stycken marahil, tre stycken nivåer på hur man ska förbjuda det onda och påbörda det goda. Den som ser någonting fel ska ändra det med handen. Om han inte kan, med sitt tal. Om han inte kan, så måste han åtminstone hata synden som han ser. Och den här hadithen är väldigt viktig. Det är en av de haditherna som Nawawi nämner i 40 hadither. En av haditherna som islam grundas på. Om man har auktoritet ska man ändra med handen. Om man kan. I ditt hem är det du som bestämmer. Du kan ändra på det som är fel med handen. Om du är chef på jobbet, om du är ledare i landet och så vidare, så kan du ändra på saker och ting med handen. Alltså med makt. Med handen betyder ju ett ordagrant kanske med handen, utan du kan beordra någon annan att ändra på saken, att ta bort den. Att förstöra vad som är haram Att förstöra alkohol, att förstöra narkotika och vad det nu kan vara för dåliga saker. Om du inte kan, om du inte har den auktoriteten, så ska du ändra det med ditt tal. Du går till personen som gör en synd och säger åt personen att det här är fel, det är haram, det är inte tillåtet och så vidare. Och då har du gjort din plikt. Om du inte kan det heller, så det minsta du måste göra är att du hatar synden med ditt hjärta. Du ser en person som dricker, du ser en tjej som inte har hijab. Du måste åtminstone hata det med ditt hjärta. Om du inte kan ändra på det med handen eller säga åt personen att det är fel. Men tyvärr många idag verkar inte ens känna någonting i sitt hjärta om de ser någonting som är fel. Hjärtat blir infekterat av för mycket synder tills det blir nästan dött. Allah al-Musta'an. Om man ser någonting som är fel ska man känna hat i hjärtat. Idag du ser så mycket som är fel. Och saker som man i Sverige man tar för givet. Hennes och Marits reklam till exempel. Nu på sommaren. Varje år kommer det. Till slut man tänker inte ens på det. Men om du kommer från till exempel till Saudiarabien eller någonstans och kommer hit, tänker direkt astaghfirullah. Men till efter ett tag så man bryr sig inte. Kvinnor utan hijab och sådär. Så alla måste. Det är så mycket munkar, men man måste hata det med sitt hjärta. Man måste hata allt som är haram med sitt hjärta. Den tredje punkten, vad som bevisar att det är obligatoriskt. Dygden av den som gör det och synden av den som tar lätt på det. Och det här finns det mycket bevis för i Koranen och i sunnan. Några bevis från Koranen är till exempel Allah Ta'alas uttalande i surat Ala Imran 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ni är den bästa av nationer som kommit eller tagits fram för folket. Ni beordrar det goda och förbjuder det onda. Och ni tror på Allah. Ala Imran 110. Och den här versen är väldigt viktig. Som vi sa. Allah Ta'ala säger att denna umma, följeslagarna till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, är den bästa av alla nationer. Alltså bättre än Isas följeslagare, bättre än Mosas följeslagare, bättre än Ibrahims följeslagare och så vidare. Varför är vi bättre? Med den här egenskapen, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ni påbörjar det goda och ni förbjuder det onda. Och så säger Allah Ta'ala wa tu'minuna billah. Och ni tror på Allah. Men egentligen så kan man inte påbörja det goda och förbjuda det onda om man inte tror på Allah. Så varför nämner Allah inte det här först, att de tror på Allah och sen påbörjar det goda och förbjuder det onda? Varför är det tvärtom? För att visa hur otroligt viktig denna sak är i islam. Självklart så har de iman. Men han nämnde det före iman för att det är så otroligt viktigt. En sån viktig egenskap att man påbörjar det goda och förbjuder det onda. En vers som bevisar hur farligt det är att inte göra denna plikt är versen där Allah Ta'ala säger: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بْنَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. De otrogna från Bani Israel blev förbannade av Isa ibn Maryam, av Dawud och Isa ibn Maryam. Varför? ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. För att de syndade och gick över gränserna. De var olydiga mot Allah och gick över gränserna. وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ. Och de brukade inte förbjuda varandra från synderna som begicks. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ. Vilken ond sak som de gjorde. Den här versen, surat Al-Ma'ida 78-79. Allah Ta'ala nämner här varför Ben Israel, en av anledningarna till varför de blev förbannade, Ben Israel, alltså judarna. Och de blev inte förbannade av vem som helst, de blev förbannade av deras egna profeter, Isa och Daud, alayhim assalam. För att de syndade och gick över gränserna. Och de förbjöd inte varandra från de synder som begicks. Alltså en av anledningarna till förbannelsen var att de var tysta när folk syndade. De sa inte åt dem, ittaqillah, haram och så vidare. De påbördade inte med det goda. De lät folk vara och brydde sig bara om sig själva. Så de blev förbannade. Och sen säger Allah, labisa ma kanu yafalun. Vilken ond sak som de gjorde. Och här är en väldigt viktig sak att tänka på. Alltså de sa inte åt andra vad som är fel och rätt. Så sa alla, vilken ond sak de gjorde. Alltså egentligen, de gjorde ingenting, eller? Men alla kallar det här för handling. Vilken ond handling. Att inte påbörja det goda och förbjuda det onda. Så du kommer ihåg det. Det här är en handling. Att inte göra det. En mycket ond och dålig handling. Och det sägs att de liksom brukade bara umgås med de som syndar utan att säga till dem att det är fel och så vidare. Och det är det som också framgår av den här versen. Att de lät varandra vara. De sa inte åt dem vad som är fel och vad som är rätt. Allah Ta'ala säger i surat Tauba 71: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. De troende männen och kvinnorna är awliya, de är varandras beskyddare. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. De påbörjar det goda till varandra och förbjuder varandra från det onda. De etablerar bönen, betalar zakat, de lyder Allah och hans sändebud. Ulaika sayarhamuhumullah. Det är dessa som Allah kommer att förbarma sig över. Allah, han är al-aziz al-hakim. Så Allah nämner den här versen att de troende män och kvinnor är beskyddare till varandra och att de påbörjar varandra med det goda och förbjuder det onda. Allah Ta'ala säger också om Luqmans fina råd alayhi salam. Luqman, den vise mannen, gav ett väldigt fint råd till sin son som finns i surat Luqman. Där Luqman säger en av de sakerna som han säger: Ya bunayya aqim as-salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azm al-umur. Son, etablera bönen, påbörja det goda och förbjud det onda och ha tålamod i vad som kommer att drabba dig. Detta är från de viktiga beordringarna. Så här säger Luqman till sin son att han ska be och att han ska påbörja det goda och förbjuda det onda. Och sen direkt efteråt att ha tålamod med de motgångar som kommer att komma. Och varför nämns motgångar efter att påbörja det goda och att förbjuda det onda?
Att när han påbörjar det goda och förbjuder det onda så kommer han att få motgångar.
Naam, barakallahu fik. För när man gör det här, du går i skolan och överallt och säger till folk: haram, får inte göra så här, taqillah. Profeten sa salam har förbjudit, Allah har förbjudit. Varför ber du inte för? Varför har du inte hijab för? Varför gör du så och så? Det är inte alla som kommer säga tack, jazakallahu khair. Vissa kommer att kanske säga fula ord till dig. Vissa kanske kommer putta dig, slå dig. Vem vet? Vem är du? Snorunge. Jag är större. Du kan ingenting. Och så vidare. Så då måste man ha tålamod. Wasbir ala ma asabak. Han sa, ha tålamod i vad som kommer att drabba dig. Som Allah Ta'ala också nämner i surat al-Asr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. En av de här fyra egenskaperna som gör att människan blir räddad är att han har tålamod. Och det här nämner alla efter det. Att han nämner att de påbörjar varandra med sanningen. De har tro, de agerar, påbörjar det goda och har tålamod. Och påbörjar varandra att ha tålamod. För när man säger åt folk vad som är rätt och fel, kommer man att få motstånd. Precis som profeterna. De fick motstånd. Man kastade sten på dem, man slog dem och till och med dödade dem. Då måste man ha tålamod så att man inte ger upp. Eller hur? Nuh alayhi salam, hur länge hade han tålamod? Ja? Med sitt folk. Han hade ju tålamod tills han dog, men generellt med sitt folk, 950 år. Han sa inte, jag har snackat med dem en gång. De vill inte lyssna. Eller hur? 950 år. Så tålamod för allas skull är ändlös. Och därför är också belöningen ändlös. Allah säger också i Koranen: "Anjayna alladhina yanhawna 'anis-su' wa akhadhna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsuqun." Att vi räddade dem som förbjöd från det dåliga, och vi tog folket som syndade med ett hårt straff på grund av deras synder. Allah nämner här ett folk som förbjöd de andra från ondska, från synder. Men de ville inte lyssna, så Allah straffade dem. Men innan han straffade dem så räddade han dem som brukade förbjuda från det onda. De räddades. Och vem straffades? De som begick det onda. Och så säger sheikhen att det finns många andra verser som tyder på just detta. Alltså som bevisar hur viktigt det är att påbörja det goda och att förbjuda det onda. Och från sunnan finns det också många bevis. Bland dessa bevis är hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: "Mathalul qa'imu ala hududillah wal waqi'u fiha kamathali qawmin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfaliha." Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam liknelsen av dem som håller sig fast på Allahs religion, som lyder Allah, och de som syndar är som ett folk som har gått ombord på en båt. Vissa fick vara på bord, uppe på båten, och vissa fick vara under, alltså på, vad heter det, babord, eller de fick vara på däck. Nej, däck är uppe väl? Ja. Vissa fick vara uppe på båten och vissa fick vara nere på båten. Taib. Och de som var nere i båten var tvungna att gå upp för att hämta vatten. Så de sa: "Låt oss göra ett hål längst ner i båten och inte störa de som är där uppe." Alltså vi tar vatten direkt från havet. Vi behöver inte störa de som är där uppe. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Fa'in tarakuhum wa ma aradu halaku wa halaku jami'an." Om de där uppe låter de göra det som de vill, så kommer de där nere och de där uppe att sjunka. De kommer gå under. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْ وَنَجَوْ جَمِيعًا. Men om de hindrar dem, så kommer både de där nere och de där uppe att klara sig. Och denna hadith finns i Ahmed och Bukhari och andra hadithböcker. Och det är en väldigt fin liknelse. Och den här, alltså liknelsen av umman som en besättning på en båt. Om vi inte hindrar dem som syndar och påbördar folk som faller kort i att göra sina förpliktelser, så kommer hela umman att sjunka. Det går dåligt för hela umman, inte bara för de som är dåliga, utan även de som är praktiserande. Så därför måste de som är bra hindra de som är dåliga och påminna dem och beordra dem med vad som är gott och förbjuda från vad som är dåligt. Och då kommer alla att räddas. Alla kommer att klara sig. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, han säger: "Ey Johannes, innakum taqra'una hadhihi al-aya." Folk, ni läser denna vers och en annan riwaya och ni tolkar den på fel sätt. "Ya ayyuhalladhina amanu 'alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum." Troende, era själar är ert ansvar. Om ni är rätt vägledda kan de som har gått vilse inte skada er. Surat Al-Ma'idah 105. Här säger Allah Ta'ala: "Troende, era själar är ert ansvar." Alltså ni är ansvariga för er själva. Om ni är rätt vägledda Kan de som har gått vilse inte skada er? Alltså att varje person står till svars för sina egna gärningar och kommer inte att skadas av de som har gått vilse, av de som synder. Han sa här: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: innan nas idha ra'u al-zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw shakka an ya'ummuhum Allah bi'iqabin minhu. Om folket ser en zalim, alltså här en syndare, och inte hindrar honom, så är det stor chans att Allah kommer att omfatta alla med sitt straff. Inte bara syndaren, utan även de som är fromma och inte hindrar honom. Så om man inte stoppar de som syndar, finns det stor chans att man också drabbas av Allahs straff. Och den här hadith är berättad av Ahmed, Abi Dawud och Tirmidhi. Och Sheikh säger med autentiska kedjor. Så förstår ni, man ska inte bara... Och sen så förklarades versen med att det här är i tider då man, det inte längre gynnar. Folk är så onda att ingen bryr sig om vad du säger. Tider av fitna. Om du säger åt någon att taqillah, det är fel, kanske du blir dödad eller någonting. Så ingen lyssnar. Då gäller den här versen att håll dig till dig själv. Du kommer inte att skadas av de här människorna. Men så länge folk lyssnar och tar emot budskapet, så måste man förkunna budskapet. Man måste påbörja det goda och förbjuda det onda. Sen nämner Sheikhen en hadith som vi hoppar över för den är svag. Hadithen efter från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: det finns ingen profet som Allah skickat till en nation före mig, förutom att han hade hawariyun, alltså hjälpare eller lärjungar. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi, och kompanjoner som höll fast vid hans sunna. Wa yaqtaduna bi amrihi, och följde hans beordringar. Det har inte funnits någon profet förutom att han hade hjälpare, hawariyun, folk som trodde på honom, höll fast vid hans sunna och följde hans beordringar. Sen kom det efter dem ett folk som gjorde, eller som sa det de inte gjorde. De säger det som de inte gör. وَيَفَعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, och de gör det de inte beordrats. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, det som strider mot dem med sin hand, han är troende. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, och det som strider mot dem med sitt tal, han är troende. Och det som strider mot dem med sitt hjärta, han är troende. Och utöver detta så finns det inte någon tro, även om det är liten som en myra. Alltså om man inte ens hatar det med sitt hjärta, då har man ingen tro. Och den här hadith finns i Ahmed och Muslim. Och den är väldigt viktig, för den tydliggör att alla profeter som kom hade hjälpare. Och så finns det då vissa undantag där kanske någon enstaka profet inte hade någon som trodde på honom. Men generellt så hade alla profeter sahaba, hjälpare, lärjungar, som följde hans sunna och accepterade hans beordringar. Men sen kom det efter dem, alla profeter, kom det efter dem ett folk som sa det som de inte gjorde. De kanske pratade om att man ska göra sig och så, men de gör det inte själva. Och värst av allt, de gjorde det som de inte beordrades med att göra, vilket är bid'a, att innovera i islam, att agera, att göra ibada med något som man inte beordrats med av Allah eller profeten sallallahu alaihi wasallam, är bid'a, innovation. Och sen så klargjorde profeten sallallahu alaihi wasallam, och det kan även omfatta synder, sen klargjorde profeten sallallahu alaihi wasallam att man måste tillrättavisa dessa människor. Han sa att den som strider mot dem med sin hand, han är troende. Sitt tal, han är troende. Och han som hatar dem med sitt hjärta är troende. Och att det här är den minsta delen av iman. Om man inte gör det, så har man ingen iman. Och den här hadithen bevisar att man måste säga till när folk gör bid'a, när folk syndar. Idag så finns det många sekter som säger att nej, man ska inte tala om bid'a. Man ska inte säga åt folk: det här är bid'a och sunna, de här människorna gör bid'a och så vidare. Och det här är väldigt underligt uttalande. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam brukade under hans fredagspredikan göra khutba. Och han sa, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhtathathuha. Den bästa av vägledningen Muhammeds sallallahu alaihi wasallam och de värsta av angelägenheter är de innoverade. Och varje innoverad angelägenhet är en bid'a. Och varje bid'a är en villfarelse. Och han höjde rösten, fick röda ögon och han skrek som att han varnade en armé när han gjorde den här khutban. Och han varnade sahaba för bid'a på det här sättet. Fast det inte ens finns någon bid'a. Och så säger man idag, när det finns bid'a, nej, vi ska vara tysta. Är det ma'akul? Är det logiskt? Ja? Vi borde varna ännu mer, eller hur? Så att varna för bid'a är en plikt. Om vi ska varna för synder, ska vi då vara tysta om bid'a? Är inte bid'a en synd? Bid'a är inte bara en synd. Det är den värsta av synder. Alltså efter kyrk självklart. Som Sofian sa, att bid'a är mer älskat till shaitan än synder. Är det någon som vet varför? Varför är innovationer mer älskat till shaitan än synder? Josef. Nam, barakallahu fik. För att synder gör man tauba för. Det finns ingen människa som dricker och knarkar och tror att han får hasanat. Eller hur? Det finns ingen. Det spelar ingen roll hur ta'ban han är. Men de som gör bid'a, de tror att de får belöning. Fast de syndar. Och det är det som gör saken så farligt. Och det är det som också gör att de här människorna inte gör tauba. De ångrar sig inte. De fortsätter med det här tills de dör. Så bid'a är väldigt farligt och det måste man varna för. Om man kan ta bort det med handen, ja. Som vi sa tidigare, auktoritet. Om man inte kan, så ska man tala mot det. Om man inte kan, så måste man åtminstone hata det. Sen nämnde sheikhen sista hadithen från Durra bint Abi Lahab radiyallahu anha. Hon sa, ja Rasulullah, vem är den bästa av människor? Han sa atqahum li rabb, de som fruktar deras herre mest, och de som bäst håller familjebanden, wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar, och de som mest påbördar det goda och mest förbjuder det onda. Berättad av Ahmed. Och andra, så säger sheikhen, och andra hadither som också har nämnts i sunna. Och de är otroligt många. Och så säger sheikhen, om vi reflekterar över de bevisen som har nämnts gällande att påbörda det goda och förbjuda det onda, så förstår varje muslim hur viktigt, eller hur viktig denna förpliktelse är. Och hur stor nivå den har för den som praktiserar den på rätt sätt. I hopp, kan man inte ställa upp dörren? I hopp om belöning från Allah Ta'ala och som gör det med uppriktighet. Och att man inte heller ska frukta någon. Här kommer vi till en viktig punkt. Vad är det som gör att folk inte påbörjar det goda och förbjuder det onda? Varför säger man inte åt folk i taqillah haram, rök inte, gör salah? Oftast för
imambrist,
men också att man är rädd för personen. Man har någon slags respekt, eller man en fruktan för personen som gör den här synden. Och här säger sheikhen att man ska inte frukta någon annan än Allah. Och bevisen, haditherna som vi nämnde, bevisar också hur farligt det är och vilket straff det finns i att inte göra denna förpliktelse i detta liv och i nästa liv. Så baserat på detta så måste den muslimska umman, alla, anse detta vara en av religionens förpliktelser och en av de grundläggande principerna i denna sharia. Så om man ser en person som faller kort i en förpliktelse eller faller in i en synd, så är det en plikt att försöka ändra det. Inom islams gränser, inom sharians gränser. Utan att vara rädd. Utan att frukta för döden. Eller att skadas. Eller att inte längre få försörjning. Eller att förlora livet. Eller att förlora position och nivå. För allting som Allah Ta'ala har skrivit för människan är redan, eller allting är redan skrivet för människan, för Bani Adam. Så ingen kan hindra det som Allah Ta'ala har skrivit. Ingen människa kan stoppa det som Allah har skrivit. Det spelar ingen roll hur mäktig han är, hur mycket han avundas, hur kraftig han är. Det spelar ingen roll. Alltså allt detta spelar ingen roll. Han kommer aldrig kunna att hindra det som Allah Ta'ala har föreskrivit. Så som det står i Koranen och i Sunna. Allah Ta'ala säger: "Wa in yamsaska Allahu bidurr fala kashifa lahu illa hu, wa in yamsaska bikhair fa huwa ala kulli shay'in qadir." Att om Allah skriver att du ska lida förlust, någon skada, så kan ingen hindra detta förutom han. "Wa in yamsaska bikhair", men om han ger dig någonting gott, "fa huwa ala kulli shay'in qadir", så är det han som är mäktig till allting. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa också: "Vet att om hela umman samlas för att gynna dig, så kommer de inte gynna dig med någonting annat än det som Allah har skrivit för dig. Och om hela umman samlas för att skada dig, så kan de inte skada dig förutom med någonting som Allah har skrivit mot dig. Pennorna är lyfta och papperna är torra." Alltså ödet är redan bestämt. Så det här är en viktig punkt. Man ska inte bry sig om, ja, om jag säger så får jag sparken från jobbet, jag får problem, jag får gå till rektorn, jag får problem hemma och så vidare. Utan man ska inte frukta någon annan än Allah Ta'ala. Och självklart ska man ha vishet och säga saker och ting på dess rätta tid och till rätt person. Ibland måste man också, som vi kan gå igenom senare, ha lite hikma med folk. Du kanske kommer till en person som gör alla synder som finns nästan. Ska du börja rabbla upp allihopa? Hämta ett papper, läsa, du gör så 300 synder. Haram. Det funkar inte, utan du får börja med det viktigaste. Tawhid och salat. Och så vidare. Måste ha lite vishet med folk. Få dem att älska Allah. Få dem att frukta elden. Få dem att hoppas på paradiset. Få dem att förstå att iman inte bara är hjärtat, utan iman också kräver att man agerar. Och så vidare. Så dessa texter från Koranen och Sunnan fick många av folket från kunskap att alltid stå upp för sanningen, att känna rira, att känna en slags, vad kan man säga, inte svartsjuka, men att känna liksom den här, ett hat mot synder, så en kärlek för religionen, så fick de att hata synder när de såg dem. Så de påbörjade med det goda och förbjöd från det onda. Och hur många människor fick inte lida på grund av detta? Hur många lärda har inte lidit? Som de stora imamerna, Imam Ahmed och Shafi'i och så vidare. De fick lida mycket för att de stod upp för sanningen. Andra lärda som Sheikh Islam ibn Taymiyyah, hur många gånger satt han inte i fängelse? Hur många gånger blev de inte slagna och utvisade och så vidare? Och vissa blev dödade. Och många andra lärda som Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab och andra lärda som då gjorde allt detta för Allah Ta'alas skull, fick utstå mycket svårigheter. Så vägen till paradiset är inte alltid lätt. Eller hur? Huffa till jannatu bil makare. Som profeten sa alaihissalam, att paradiset är omgivet med saker som man ogillar. Och huffa till jannatu bil shahawat. Till skillnad från paradiset som är omgivet med saker som människan tycker om. Som man finner lust och begär i. Och paradiset är omgivet med saker som man ogillar. Och helvetet är omgivet med saker som man gillar. Och huffat i naru bi shahawat. Och elden är omgiven med saker som man känner lust och begär för. Vägen till elden är lätt. Men vägen till paradiset kan ibland vara jobbig. Och då måste man ha sabr. Tills det att man dör. Och det var det vi hade att säga idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.